Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. James Burnhams The Managerial Revolution, först utgiven 1941, är en politisk och sociologisk analys av maktens förskjutning i industrisamhället. Boken skrevs under andra världskriget, när liberal kapitalism, fascism och sovjetisk kommunism ofta beskrevs som oförenliga alternativ. Burnham hävdar istället att de under sina ideologiska skillnader rörde sig mot en gemensam samhällsform. Han kallar den managerialism eller ett managersamhälle. Enligt honom håller den traditionella kapitalistklassen på att förlora sin ställning inte främst till arbetarklassen och socialismen, utan till chefer, tekniker. Statliga tjänstemän, militärer och andra som administrerar ju stora organisationer. Bokens syfte är alltså inte att försvara ett visst ideal, utan att identifiera vem som faktiskt får kontroll över produktion, fördelning och staten. Många av Burnhams konkreta framtidsprognoser blev fel, särskilt hans bild av framtida stormaktsblock. Men hans huvudfråga, om skillnaden mellan att äga och att styra, gör boken fortsatt betydelsefull i diskussioner om byråkrati, företag, stat och teknokratisk makt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, managerialismen som ett tredje system mellan kapitalism och socialism. Burnhams mest särpräglade tes är att kapitalismen inte skulle efterträdas av socialismen, utan av en tredje samhällsordning. I hans definition bygger kapitalismen på att en ägande klass, kapitalister, både har juridisk egendom och ytterst styr viktiga produktionsmedel. Socialismen skulle, i klassisk mening, innebära att arbetarna eller samhället demokratiskt övertar denna makt. Burnham menar att den verkliga utvecklingen såg annorlunda ut. När företag, förvaltningar och industriella system blev mycket stora krävdes specialiserad ledning. Därmed blev den praktiska kontrollen allt mindre beroende av enskilda ägares beslut och allt mer beroende av organisationernas administratörer. Han samlar denna utveckling under begreppet managerialism. Det är inte bara en beskrivning av fler kontor eller fler tjänstemän, utan en teori om ett nytt klassystem. De som kan planera, samordna, övervaka vak och fatta beslut inom stora institutioner får enligt Burnham en självständig maktposition. Perspektivet hjälper läsaren att skilja mellan formella etiketter och faktisk kontroll. Ett företag kan vara privatägt och en stat kan kalla sig socialistisk, men i båda fallen kan centrala beslut ligga hos en relativt sluten grupp av professionella förvaltare. Burnham behandlar därför ekonomiska system som maktordningar, snarare än enbart som ideologier eller lagregler. För det andra, kontroll över produktionen väger tyngre än formellt ägande. Kärnan i Burnhams argument är skillnaden mellan att äga resurser och att faktiskt kontrollera dem. En aktieägare kan ha juridisk rätt till en del av ett bolag, men kan sakna förmåga att besluta om investeringar, produktion, anställningar och långsiktig strategi. På motsvarande sätt kan staten formellt äga fabriker utan att medborgarna har någon reell kontroll över hur de drivs. För Burnham är det den grupp som styr de avgörande besluten som utgör den härskande klassen. I det moderna industrisamhället blir denna grupp chefer, ingenjörer, planerare, högre tjänstemän och militära ledare. De behöver inte äga maskiner, mark eller företag privat för att få privilegier och politiskt inflytande. De kan härleda sin makt ur sin plats i den administrativa hierarkin. Resonemanget riktar uppmärksamheten mot organisationers konkreta beslutsvägar. Vem sätter budgeten, kontrollerar informationen, utser ledningen och bestämmer vilka mål som ska prioriteras? I svensk kontext kan frågan användas försiktigt för att analysera både stora företag och offentlig förvaltning utan att förutsätta att de är identiska. Burnhams poäng är inte att all expertis automatiskt är förtryckande. Hans poäng är att koncentrerad administrativ kompetens kan bli en källa till varaktig makt, särskilt när den är svår för utomstående att granska eller ersätta. För det tredje, krig, planering och den obegränsade staten som drivkrafter. Burnham skrev i en tid av världskrig, snabb militarisering och statlig ekonomisk styrning. Han såg krisen som ett tecken på att äldre former av marknadsliberalism inte längre räckte för att organisera industri, försörjning och militär kapacitet i stor skala. I hans analys gynnar sådana förhållanden framväxten av central planering och stora byråkratier. Staten blir då inte bara en domare som skyddar regler och äganderätt utan ett redskap för att mobilisera resurser, styra produktion och forma sociala prioriteringar. Burnham menar att managersamhället därför tenderar mot en starkare och mer centraliserad stat. Detta innebär inte att varje statlig åtgärd eller varje välfärdsinstitution bevisar hans tes. Boken gör en bredare historisk diagnos att komplexa system skapar ett tryck mot administrativa lösningar och mot grupper som behärskar dem. Samtidigt finns här en viktig svaghet. Burnham kopplade ofta effektivitet till auktoritär koncentration av makt och han underskattade demokratiska institutioners förmåga att begränsa, granska och korrigera stora organisationer. George Orwell kritiserade senare just Burnhams dragning till maktens och effektivitetens spektakel. Ändå är frågan levande. När kriser kräver snabb samordning, hur kan ett samhälle använda expertis och planering utan att ansvar, insyn och politisk pluralism urholkas? För det fjärde, fascism. Sovjetisk kommunism och kapitalism som skilda vägar mot samma tendens. En av bokens mest kontroversiella delar är Burnhams jämförelse mellan samhällen som annars uppfattades som grundläggande motsatser. Han menade att USA:s storskaliga företagsekonomi, Nazi-Tysklands mobiliserade stat och Sovjetunionens planekonomi kunde ses som olika uttryck för samma övergång. I samtliga fall växte stora organisationer, teknisk administration och statlig samordning i betydelse. Burnham förnekade inte skillnader i ideologi, institutioner och metoder, men han ansåg att frågan om vem som kontrollerade produktionen var mer avgörande än de officiella lärorna. Denna jämförande metod är bokens styrka och risk på samma gång. Den tvingar läsaren att undersöka praktisk makt bakom politiska ord. Men den kan också jämna ut avgörande moraliska och politiska skillnader mellan demokratiska och totalitära system. Nazismens rasistiska terror och Sovjetunionens enpartidiktatur kan inte reduceras till administrativa varianter. För en nutida läsare är det därför mest fruktbart att använda Burnhams ram som en fråga, inte som en färdig likställning. När olika system bygger upp liknande former av expertstyre och central samordning, vilka konsekvenser följer då för ansvar och frihet? Och vilka institutionella skillnader avgör om organisationens makt kan begränsas, ifrågasättas och fredligt förändras? Slutligen, stormaktsprognoserna missade. Men maktanalysen överlevde. Burnham försökte inte bara beskriva en ny härskande klass. Han förutsade också hur världspolitiken skulle organiseras. Han tänkte sig att världen skulle domineras av några stora managersamhällen med maktcentra kring USA, Tyskland och Japan. Den prognosen blev tydligt fel i sin konkreta form. Axelmakterna besegrades, Sovjetunionen blev en avgörande supermakt under efterkrigstiden och den senare utvecklingen följde andra mönster än Burnham angav. Detta är en påminnelse om att djärva historiska modeller lätt blir överdrivet deterministiska. Samtidigt gör felprognoserna inte automatiskt hela boken ointressant. Burnhams mer hållbara bidrag ligger på en annan nivå i hans analys av hur ägande kan skiljas från kontroll och hur komplexa institutioner skapar egna maktskikt. Den distinktionen är användbar när man granskar relationer mellan företagsstyrelser, verkställande ledningar, expertmyndigheter och politiska beslutsfattare. Den ska dock användas med precision. Dagens teknikföretag, finansmarknader och demokratiska stater kan inte utan vidare pressas in i en modell från 1941. Kapitalägande har fortsatt stor betydelse och marknader har visat större anpassningsförmåga än Burnham väntade sig. Bokens värde är därför främst analytisk. Den erbjuder ett språk för att fråga om vem som har operativ kontroll, vilka institutioner som skyddar den kontrollen och hur den kan hållas ansvarig inför samhället. Sammanfattningsvis, The Managerial Revolution passar främst läsare som vill förstå politisk teori. Ekonomisk makt och den historiska bakgrunden till dagens diskussioner om byråkrati, expertstyre och stora organisationer. Den är särskilt givande för studenter och läsare inom statsvetenskap, idéhistoria, sociologi och företagsekonomi. Men också för den som vill pröva enkla föreställningar om att ägare, väljare eller formella lagar alltid ensamma avgör vem som styr. Burnham ger ett skarpt verktyg för att analysera skillnaden mellan juridiskt ägande och operativ kontroll. Det verktyget kan användas för att granska allt från bolagsledningar till statliga förvaltningar, men bör kompletteras med uppmärksamhet på demokrati, rättsstat och kapitalets fortsatta betydelse. Boken skiljer ut sig från många samtida analyser genom att den inte accepterar motsättningen mellan kapitalism och socialism som den enda ramen. Istället försöker den identifiera en framväxande administrativ klass och följa dess makt över skilda system. Det gör den både originell och kontroversiell. Läsaren bör också möta den kritiskt. Flera förutsägelser slog fel och bokens benägenhet att se auktoritär centralisering som historiskt nära nog oundviklig är en svaghet. Just kombinationen av djärv systemteori, historiskt felaktiga detaljer och en fortsatt användbar maktfråga gör den värd att läsa. Den fungerar bäst inte som en karta över framtiden, utan som en krävande analys av hur organisationer kan styra även när de inte formellt äger allt de kontrollerar. Om du vill stödja James Burnham, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!